Nu fick jag en brun.
Nyfiken brun. Det här är Nyfiken brun. En podcast med Ike Gonzales Magnusson.
Okej, vi sitter i Malins kök. Jag har jobbat som karaokevärdinna igår. Och har alltså därför ingen röst. Eller en väldigt mysig grogghaggröst. Malin är här. Roy är i ett annat rum för att vara gäst. Jag är allergisk. Så ifall ni hör någon som panik, ångest, andas, så är det Roy som försöker hitta sig själv. Och vår gäst idag är Trifa. Hej och välkommen.
Hej Trifa, välkommen.
Tack, tack. Vad roligt att vara här.
Och nyfiken brun såklart. Man är nyfiken på någonting. Och jag är nyfiken på Trifa. Av väldigt många olika anledningar. Men bland annat för att jag tycker att det är fantastiskt. Vi är vänner på Facebook. Och att du oftast har så här vårdslösa Facebook-rants. Alltså att jag tycker det är skönt med människor som säger när saker är bra. Men också när saker är dåligt. Att det känns som att man ofta liksom beter sig. Liksom. Jag tyckte den här filmen var komplex. Och att du bara, den här filmen sög verkligen. Och att jag gillar det, jag tycker det är spännande. Jag skulle gärna vilja prata om det, vad du får för respons. Jag skulle vilja prata om din sommarställe kanske. Men sen så har vi känt varandra. Jag ser dig som en aktivist och någon som jobbar jättemycket med kvinnorättsfrågor och separatism. Och jag skulle jättegärna vilja prata om kvinnoseparatism. Vem är du? Om man sitter där och lyssnar och bara, om Trifa själv får bestämma, hur beskriver du dig?
Världens enklaste fråga. jag heter Trifa Shakeli. Kurdsvensk kan man säga. Kom till Sverige när jag var 23. Och jag är en skrivande person. Också en socialarbetare och jurist. Och jobbar med frågor som rör feminism och antirasism. Det är väl det som jag har gjort. Med lite olika förpackningar. Och varierat mig lite. Jag gillar musik också mycket. Och att laga mat. Och att göra rant kring min landställe på Facebook. Typ det.
Ja, vad är det här landstället? Jag är ju inte på Facebook. Men den här storyn har jag faktiskt hört talas om.
Nej, men jag jobbade på en väldigt stift arbetsplats. För det var som brödjobb. Och där så alla pratade jämt om sina landställen. Det var liksom det som alla snackade om i fikarummet. Och det var väldigt långa fikastunder.
Var det typ så här kontor eller vad kan vi se framför oss?
Ja, det var typ, tänk dig en kommunal kontor. Så här lite så här halv hög uppsatta tjänstemän. Och alla var snart ska pensionera sig eller så här, över 55. Så det var så här, när det närmade sig våren så alla ska till landstället och städa och fixa. Och hur ska man, båten och sjöbod och grejer. Och tiden bara gick och jag bara, gud, jag måste komma in i det här samtalet. Så jag bara jag rakt upp i luften och sa så här, ja men jag ska också till mitt landställe. Och det var så här värsta chocken. Det var liksom, alla bara, va? Och så hade någon tallrik ramlade i golvet och det var så här dramatik. Bara, va? Har du landställe? Och jag bara, oh my god, nu måste. Och då var jag tvungen att komma in med massa småljug. För att så här, jag bara, vad är landställe? Ja. Det ligger, så tänkte jag, en kompis till mig vars mamma hade ett landställe. Så jag bara så här, jag gick ihop så att det landstället skulle vara mitt. Och de bara, vad har du fått pengar ifrån för att köpa en landställe? Och jag bara, jo, men vi är ett gäng som har, alltså gud. Och sen så sa jag så här, ja, den här sjöbod. Och jag kom på att jag vet inte vad sjöbod är för någonting. Så det var liksom kaos. Och det är klart de visste att jag ljög. Men de kunde inte säga det. Så det blev så här väldigt antiklimax. Och jag fortsatte jobba på kontoret. Och sen skrev jag om det här och erkände. Jag publicerade en krönika. Och skrev så här, okej, jag har ljugit. Jag erkänner att jag ljög. Men de låtsades som att det har aldrig hänt. Så att de gick fortsätter med det här. Bara, vad ska du göra? Ska du till landstället? Jag bara, det ska jag göra.
Alltså även efter att den här krönikan var publicerad.
Ja, absolut. Så det fortsätter det här med landstället ganska långt. Det roliga var att de såklart visste att det var ljug. Men att de blev så... dels den rasism som fanns där. Alltså den tanken bara, vad ska du ha den stället? Och sen så att, hur vågar du ljuga om någonting så helig som landställe? För det är liksom verkligen landstället i livet. Kom fram också i de här diskussionerna. Att så här, det är man, vad man lever för. Och jag bara, ljuger om en sån helig sak? Mm.
Det är inte klokt. Men alltså jag tycker det är så intressant med ordval här. Alltså att säga lantställe. Jag tänker bara så här, någon slags klassperspektiv. Istället för att säga sommarstuga. Eller hur? Visst är det en viss liksom gradskillnad där? Att det är som att det blir liksom lite finare när den säger lantställe. Vad tänker ni?
Ja, men det är också något jag har lagt märke till sedan jag blev äldre och folk började skaffa det. Men... att jag vet inte, jag kan tycka det är så konstigt. Man bor inne i dyra hus i stan och sen så ska man ut och liksom... alltså jag kommer ju från landet så jag förstår ju inte heller vad de håller på med när de är där ute. Alltså att när du bor på landet så är detta ju det värsta som finns på Österlen, är stockholmarna. För de kommer ut och hittar ett hus och bara, vi har inget el, vi har inget vatten och vi kan få ägg hos grannen. Woohoo! Alltså om man bara, alltså ni är så tappade. Och så har de köpt något ruckel för skitmycket pengar. Men det är kul. Om det är så de lever life så kör. Men ja, där heter det väl sommarhus. Så lantställe är något jag har mötts av i Stockholm.
Ah, så att det skulle kunna vara mer något dialektgrej eller?
Jag vet inte, det här var inte Stockholm. Det här var göteborgare.
Det var väldigt kul alltså, för när jag var liten så var där en jättestor så här fade i typ ICA-butikerna. För att där nere så kallar man entrecote för grishals. För det är grishals. Så stod det så här, grishals, så många kronor kilot.
Vi får lägga in redaktionens anmärkning här. När Ike säger entrecote så menar hen fläskkarré.
Och då hade föräldrar kommit in, Stockholmsföräldrar, och bett affärerna skriva
fläskkarré.
För att barnen blev så illa berörda om de skulle äta en grishals. Och då var det ju som att alla köttbönder där ute ville ju så här ut och demonstrera. Ska inte ha någon jävla Stockholmsunge? Här heter det grishals och det är en grishals. Fy fan, bort med dem. Alltså, folk ville jämna huvudstaden med marken för att slippa dem liksom.
Okej, så du menar det är lite landsbygd, storstads fade som pågår där?
Verkligen.
Okay. Det är en del av Sverige som jag vet nästan ingenting om. Men jag tänkte också på något slags svensk identitet, svensk kultur, någonting som man aldrig pratar om, utan det finns andra människor har kultur och den svenska kulturen är den alltså bakgrunden, det självklara. Och jag tänker alltid på Susanne Santogs brev till Sverige, ett brev till Sverige som pratar om just svenskarnas behov att så här, åka till sitt landställe eller sommarstuga eller vad det nu är, och det här så här, det är så skönt, det finns inga människor, man tycker om, man beskriver det, det är så skönt, man träffar ingen, var är fred. Så hon berättar om det här identiteten, alltså den svenska asociala identiteten där man vill verkligen inte träffa andra människor. Och jag antar att det har utvecklat någon slags handikapp, att man inte kan kommunicera med andra folk. Det kan vi se varje dag. Det här med att på landet, glesbygden, landsbygden. För att om man är ny i ett land, alltså hur blir man bjuden till sådana sammanhang? Om man inte är bunden till någon av liksom genom sex och äktenskap som man bjuds. Annars, om det inte är blodsamband, så är det nästan aldrig de ställena öppnas upp. Och jag kommer ju inte köpa någon landställe, det kan jag garantera. Men också, det säger någonting om att hur den socialiseringsprocessen, hur den ser ut i Sverige. Alltså hur öppen är man för att skaffa nya vänner? Det var någonting som jag tänkte på ganska tidigt när jag kom till Sverige. Jag var vuxen när jag kom till Sverige och så märkte jag bara, okej, hur skaffar man sig vänner? Det var min absolut största och viktigaste fråga. Och jag kom till Boden och pendlade mellan Boden och Luleå i början. Och så tänkte jag så här, okej, men jag ska gå en gitarrkurs. Där kommer jag träffa folk. Alltså, ja, tänkte jag. Så gick jag i gitarrkursen. Nej, alltså knappt folk sa hej till varandra. Alltså, det var så här tanter som ville spela för sina barn. Barn sa bling, bling. Jag bara, här kommer jag inte skaffa några vänner. Så tänkte jag, ja, men jag går på gymmet. Så jag började aerobics. Och jag, det var en massa unga tjejer. Jag bara, nej, de ska jag bli kompis med. Men nej, på gymmet. Det hände inget. Så jag gjorde liksom försök för att bli kompisar, med att skaffa mig vänner. Och min mamma gjorde samma sak, bjöd in alla sina SFI-lärare på jättemycket mat. Och det minns jag att så här, hon bara, men jag blir aldrig bjuden tillbaka. Och jag bara bjuder, de kommer och äter, men sen bjuder, ja nej. Sen minns jag att en jag vet inte om det var lärare eller någon som hade kommit och hälsat på mamma och tog med sig en tepåse för att visa så här, vi svenskar vill inte vara skyldiga någon. Tack för varmvattnet, sa hon, men hon hade sin egen tepåse med sig. Det är helt sant, jag svär. Och då sen dess så har jag tänkt jättemycket, bara wow, hur skaffar man sig vänner? Vilka är kompis med varandra? Sen det har ändrat såklart senare. Skaffade mig vänner till slut. genom aktivismen och genom politiken.
Hur mycket är detta att det ser ut att det är så här i Sverige? Hur mycket är det rasistiska strukturer? Och hur mycket är det att vi är så här ett socialt snålt folk som inte släpper in och inte vill umgås?
Jag vet inte om det är bara rasism eller om det är bara svensk kultur. Det är en blandning av allt möjligt. Självklart det finns mycket rasism i sättet man umgås med andra och inkluderar andra i liksom allt. Sen att folk inte vill umgås, det är kanske inte världens största problem egentligen. Om en får bostad och jobb, så folk får bo var de vill och umgås med vilka de vill. Det är egentligen inte det för mig när man pratar om rasism. För mig är det så här, diskriminera inte någon och alla ska ha lika möjligheter till ett drägligt liv. Det ska vara så här, lika möjligheterna för alla. Men för ett liv med mening och sötman i livet, då måste man ha med andra människor att göra och kommunicera.
Nyfiken brun!
Nej, men jag tänker på ditt skrivande och tänker att du skriver mycket om krig.
Alltså, mitt skrivande började när jag var väldigt, väldigt liten. Och blev publicerad i ena och andra så här socialistiska propagandatidningar där mina föräldrar och mina stora syskon höll på att producera uppe i ett tält på ett berg. För att de var gerilla soldater, de var peshmerga. Och då skrev jag patriotiska och så här dikter, så här, bergen är mitt stolthet, och så publicerade de sådana saker. Jag har vuxit upp i en familj där nästan alla skriver, hela släkten. Det finns i min mammas bokhylla finns det böcker med Shakeli efternamn på författarna, typ 30-35 sådana böcker. Men nästan ingen är kvinna. Och de böckerna handlar om män som, ja, typ min farsa skrivit typ kanske 5 biografier om sig själv och sina bröder och min farfar. Och det är liksom vad mina kusiner håller på. Så ja, det. Men sen så har jag ju varit tvungen att fly så många gånger från Kurdistan i Irak till Kurdistan i Iran. Och där så bytte jag ju språk. Och verktygen för skrivande är språk. Då var jag tvungen att lära mig nytt språk, vilket var persiska. Och det var ju ganska enkelt. Jag var 9 år och gick i skolan. Och så började jag skriva på persiska. Och publicera i så här någon kulturungdomstidning som gavs ut i Teheran. Så det var så här high grej. Det var viktigt. Och sen så den irakiska delen av Kurdistan blev befriad. Så vi åkte tillbaka igen. Och då började jag läsa på universitetet på arabiska den här gången. Japp, då jag bara, okej, då ska jag fortsätta skriva. Och då blev det mycket mer juridiska texter och texter om kvinnors rättigheter, texter om islamisk lag, sharia, vilket jag läste mycket och blev väldigt intresserad av hur den organiserar kvinnors liv framför allt. Och sen så kom jag till Sverige och det blev ett paus för mig, en mycket smärtsam paus. Då kunde jag inte skriva längre. Det blev bara, jag kände inte igen världen. Det var Luleå, det var dag 6 månader, det var natt 6 månader. Och träden kände jag inte igen. Språket var inte svårt, men jag kunde inte riktigt ta in den i mig. Så engelskan var enklare, fast jag kunde mindre engelska än svenska då. Så det tog ett lång tid för mig. Och under den här tiden att fly från olika delar av Kurdistan och till Sverige. Det var 23 år av mitt liv som jag levde i krig. Konstant krig. Inte en månad eller en dag som inte pågick ett krig. Det var kurdernas befrielsekrig som var pågående alla 23 åren. Mycket nära, i och med mina föräldrar var peshmerga. Och så Iran-Irak-kriget som pågick i 9 år. Nu i förra året så blåste upp kriget i Kurdistan igen med islamiska staten ISIS-Daesh som i väst kallas IS. Och då, det var som att gå igenom en ny trauma eller uppleva en trauma på en gång till med väldigt olika karaktärer. Att kriget var nu långt borta, vi upplevde den på distans, hur hela familjen upplevde det här och vi började prata om vad som hände. Det här, det är jag, det är en del av mig och jag kan faktiskt skriva om den, den är intressant. Det är den här trauman som kom tillbaka, fick mig att bara säga, men jag måste prata om det här. Det är viktiga saker och det är en historia som måste skrivas.
Det är helt fantastiskt att du orkar och att du gör det, för att jag kan känna som någon som kommer och bor i Sverige att det känns som att den rapporteringen är så vriden. Vilka krig räknas? Vilka krig räknas inte? Vems historia räknas? Varför vi lär oss i skolan? Och att man inte idag, som ett land som Sverige som är ett vitt västerländskt land typ, att man inte ens kan prata om den rasistiska strukturen i vilka öden eller krig och historia vi väljer att berätta.
Det här med peshmerga, plötsligt så fick folk veta att de finns. Ja, det blev liksom så här, lilla Namo vet jag tryckt upp någon sån klädlinje där det stod peshmerga på tishor och luvtröjor och liksom så här.
Det är som man relaterar till det här, typ lilla Namos tröjor.
Ja, men liksom, hur känns det?
Ja, vad tänker du om en sån kampanj? Eller, jag hittade en sån tröja hemma hos min kompis. Jag bara, har du en sån här? Och hon bara, ja, men ska jag vara helt ärlig så kan jag. Jag ville köpa den för att pengarna går ju direkt ner. Men jag kan inte bära den för jag känner att jag kan inte historien. Mm. Och det blev ändå så här, men wow. En vit person som faktiskt då också kan relatera till något annat, att säga, jag vill jättegärna stötta det, för att ibland så kan det bli så här, man bara wow, det här, och sen så bara, men vad innebär det? Och att hon var så här, men jag ska läsa på och lära mig och sen så ska jag bära den och faktiskt kunna berätta vad det är jag har på mig. Och då blir jag, fan vad genomtänkt du var. Men vad tänker du om en sån kampanj liksom?
Men det, jag vet inte, det finns inte så mycket att tänka. Det är någon som har försökt göra någonting av det här, det man kan, och det är väl fint. Jag har ingen sån tröja. Men det som hände med peshmerga också, bilden av en brun kvinna i Mellanöstern. Den bilden som vi såg nu, den här ultra feministiska krigaren som är totalt, för när du gör uppror i en otroligt djupt patriarkaliskt samhälle, strategin här att verkligen totalt bortse från att objektifiera kvinnan whatsoever, alltså ingen sexuella egenskaper finns i de här grilla kvinnorna. De är verkligen krigare. Och att de försvarar sig, men de bär inte slöja, utan de är ju ateister. Det är sekulära, det feministiska rörelsen som uttalat också säger så här, det heter Yepeje, alltså vi är en styrka, det är så här, den beväpnade feministiska styrkan som ska skydda kvinnor. Det är vad det betyder Yepeje. Och den västvärlden bara, va? Nej, först så här misstänks, sen hyllar de. Vilket för oss som har varit peshmerga är bara så här, ah, men vad skönt att folk får se så här, att det finns en sån här styrka och rörelse i Kurdistan mitt i det djupt patriarkala samhället i Mellanöstern, det enda sekulära liksom rörelsen som talar för kvinnors rättigheter. Men min mamma var peshmerga. Jag har vuxit upp bland peshmerga kvinnor och peshmerga män. Och det är en lång tradition av att det finns peshmerga kvinnor som är krigare. Så för mig var det inte en sån stor sak. Och det var ingen chock, men det var skönt. Det var fint att det kom fram, att det budskapet också kommer. Lite grann så här feminister i västvärlden, särskilt Sverige, bara wow, är de lite mer feministiska än oss och radikalare? Fan vad jobbigt. Det var så jag kände, att så här, det var väldigt tyst kring den inom feministerna. Man är väldigt tyst.
Men var det då att växa upp bland peshmerga, säger man så, eller som peshmerga? Alltså, upplevde du då att det var, alltså var det ett jämställt samhälle som du växte upp i då, eller var det fortfarande ganska patriarkalt?
Det var det verkligen inte jämställt. Men av någon anledning så jag var så intresserad av så här kvinnorna hela tiden. Jag minns att jag lyssnade på äldre damer och tittade på dem. Det fanns kurirer och det oftast var äldre damer som tog med sig brev och flygblad från berget till staden. Och de kurirerna oftast var moder till martyrer, peshmerga som hade gått bort. Antingen så var de änkor oftast, eller var de systrar till höguppsatta militära peshmerga. Och de kom med mat och grejer till peshmerga i bergen och gick tillbaka med ammunition, ja, flygblad, vad som behövdes delas ut i staden. Och de kvinnorna, oh herregud, jag minns hur de, då var de äldre och det hade möjliggjort för dem att vara matriark på något sätt. För de kunde inte sexualiseras, och det tänker jag på jättemycket hur viktigt det är. Och de satt med och rökte och hade så här värsta stora kurdiska turbanen på huvudet så här, och satt så här och skällde ut så här, de här peshmerga gubbarna bara så här, du ser ut som en katt bajs döpt i hundbajs med lite fårbajs på. Alltså de kunde säga det, och jag bara, så kan man också vara. Jag tänker jättemycket på det, men nej, det var inte jämställd. Det var absolut inte det. Kvinnor hade, de som var beväpnade var tvungna att leva på männens, alltså vara som männen. Så det här med föda barn, det var de tvungna att avsäga sig all det här. Eller göra både och. Eller vara i bergen och laga mat åt peshmerga. Så nej, det finns många som har gjort studier kring det. Jämställd var det absolut inte.
Det här är Nyfiken brud.
Musik då? Kan inte vi prata lite om musik?
Jo, kör.
Vad vill du prata om med musik? Du är DJ också faktiskt. Jag är DJ illegal.
Ja, för det var det jag satt och tänkte nu. Bara, gud, vad ditt DJ-namn? För att det var så länge sedan som vi spelade på samma... Det var liksom underjorden back in the days.
Ja, gud vad roligt det var. Nej, men jag har tänkt så här, men jag har bra musiksmak. Jag visste inte det i början, men sen när jag började spela, folk bara, men det här var musik som vi inte hör så ofta. Men nu har jag ju finslipat det lite grann, och jag spelar klubbmusik från Mellanöstern och Nordafrika. Och jag bara älskar nordafrikansk musik. Men det som jag spelar är inte så här någon slags ursprungsmusik, utan det som spelas på klubbarna i Kairo, i Abu Dhabi, i Hauler, inte vet jag. Så det var när jag har tid, så det är vad jag gör. Jag går och så här, lyssnar på vem att Haifa Wahbi har släppt en ny skiva, eller Samira Said, eller så här, såklart alla kvinnor. Undrar varför. Ja, men
det är ditt djupa intresse i kvinnor.
Ja. Exakt. Djupa intresse i kvinnor. Så nu har jag liksom listor och grejer och lyssnar väldigt mycket på musik. Och det är dansant, uppåt musik. Så det är ingen ångestpop direkt.
Nej, men och ganska elektroniskt också väl. Mm. För jag har lyssnat mycket. Det är framförallt en låt jag har lyssnat jättemycket på av en av artisterna som du tipsade mig om. Som var väldigt så liksom, ja men elektroniskt. Ja.
Men det är mixad elektroniskt. Folk tycker om det. Man behåller lite grann melodin. Men väldigt, väldigt dansant. Och det har jag upptäckt. Sen sa jag till, när jag och Jalla träffades först. Jag sa så här, ah, men jag brukar åka till Nordafrika och klubba. Bara, va? Åker du till Nordafrika för att klubba? Jag bara, ja. Sen har jag märkt nu att så här, bara, vem är jag? En medelålders kvinna, kurd som skriver, men också att du spelar musik.
Men, ja, så blev det. Men om man sitter och lyssnar nu då, och jag känner att så här, ja men shit, jag blev jättenyfiken. Hur hittar du din musik liksom? Kan du ge några så här, jag tycker att man ska kolla upp det här om man vill lyssna på det de lyssnar på i Kairo. Var hittar du det?
Alltså, hur hittar man det? Det finns artister som jag har lyssnat på väldigt mycket. Och när jag reser så köper jag så här skivor på stranden. Faktiskt, jag upptäckte till BB till exempel, den spanska artisten, på en strand. Oj. Alltså, någon gav mig en skiva, jag köpte den, jag vet inte, för 20 spänn eller vad det var. Det var så jag upptäckte henne. Men alltså, hur man följer sin artist och sen det ena leder till andra, ni förstår. Och så kollar jag om de finns på Spotify eller går att ladda ner eller, ja, eller köpa. Just nu har jag lyssnat på, ja, men Samira Said är Nordafrika från Marocko och sjunger på egyptiska. Och hon har släppt några singlar som är så bra. Så jag, den har gått på loop hemma hos mig. Och sen finns en väldigt käck popartist som heter Maryam Fares, som är så här libanesisk artist som jag verkligen följer. Så jag kollar så här, hennes nya skivor. Och sen så, ja, du vet, internet, men klicka på den så kommer andra. Och sen mix finns det, klubben. Jag lyssnar liksom mycket, kollar, jag har mycket tid. Jag har ingen barn, förstår ni? Ingen man, ingen barn, mycket tid.
Men det här alltså klubblivet i Nordafrika, i Kairo till exempel då, om du har varit mycket där, var liksom, hur ser klubbscenen ut?
Och går du lesbisk scen?
Ja, precis. Iki räcker upp handen här, men jag skulle precis säga det. Och går du på liksom lesbiska klubbar då, eller är det liksom
lesbiska klubbar? Skämtar ni eller? Nej, jag har faktiskt inte varit i Kairo, utan i Tunisien och Marocko. Marocko har jag varit flera gånger. Och jag har inte sett något lesbisk scen, måste jag säga. Utan, och klubbarna är liksom varierande. Det är festivaler framförallt som jag känt mig bekväm. Och, för att jag åker själv oftast. Det medför med sig försiktighetsåtgärder. Men festivaler framförallt. Det finns en festival som sker i norra Marocko. Där också så här, det är flamenco-baserat, men är mycket närmare. Blanda musik, nordafrikansk musik med spansk musik. Där kan man höra den musiken och DJs som kommer och spelar. Sen finns det Gnawa-festivalen i Asawira i södra Marocko. Där är verkligen Karkabo spelar, och där finns det bra mix och folk kommer och säljer sina mixskivor. Något lesbisk har jag icke sett. Tyvärr. Jag tror inte det finns någon lesbisk. Det finns bögställen. Jag tror att det finns bögställen. Och plats för transpersoner är ganska accepterad att det finns. Men inte lesbisk.
Är det något som du aktivt har letat efter? Eller är det för... Ja, nej, eller är det med... fara för ditt liv att göra det.
Ja, om man har djupt intresse för kvinnor så kanske man letar lite efter andra kvinnor som har djupt intresse av kvinnor.
Men grymt, jag tycker att det här har varit jätteintressant och fantastiskt. Jag är jätteglad att du ville vara med i Nyfiken Brun. Tack Trifa.
Tack, vad roligt att vara här. Tack så mycket.
Jättefint, ha det så bra hörni.
Ja, tack Malin.
Ja, tack Malin.
Hej då.